Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Det här är Utanför murarna, där jag, Josefin Freje, träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Om du har festat i Thailand, kanske du har träffat honom. Idag, bartenden Josef som driver Grabbarna Grus, Katta Beach, Phuket. Just nu ofrivilligt fast i Sverige, ett land han har flytt ifrån. Josef växte upp i Karlstad och beskriver sig själv som kort och arg. Och arg är nog en underdrift när jag kollar hans brottsregister. Han var bara 17 år då han misstänktes för mordförsök. Och både innan och efter hans 17-årsdag har hans liv präglats av våld, kriminalitet och stolthet.
Satt med gränsnöverna över täcket, låste fast armarna och högg så många gånger jag kunde. Jag tror att jag minns till och med när man blev lite halvkänd i Karlstad. Jag slog en skruvmejsel i skallen på en rackare.
Välkommen till mitt kök.
Ja, man tackar. Fin duk.
Väldigt fin sån plastduk. Mm. Jo, jag har ju träffat dig förut.
Jajamän.
Första gången i Thailand på Grabbarna Grus.
Stämmer bra.
Ja. Och vad jag kommer ihåg då var ju att du var väldigt skeptisk till mig eftersom att jag var reporter.
Ja, stämmer gott, minnet.
Grabbarna Grus, ett känt vattenhål eller ja, sprithål för partyglada svenskar på semester i Phuket. Året var 2016 då jag var där senast. Josef cirkulerade runt och undrade vad är det för jobbig reporter som ställer frågor. Men sprang han och gömde sig när han såg mig. Men nu sitter han här, i mitt kök. Jag vill veta vem han som muckade för 13 år sedan är idag och hur det var då när han redan i tidig ålder började begå grova brott.
Vad var det som hände?
Ja, jag fyllde 17. Jag åkte hem till en tjej. Vad ska man säga? Jag tror vi hade sex. Jag kan nog somna. Ja, det är ju några år sedan, så man vet faktiskt inte. Nej, men i alla fall då så vaknade jag upp vid att det är någon som matar slag i ansiktet på mig, om jag minns rätt. Sliter mig ur sängen. Uppfattar inte riktigt varför. Jag blir anklagad för att slaga en flaska i huvudet på en kille. Någon helg innan eller någon dag innan eller något sånt där liknande.
Så att det låter ju mer som att det var du som var den personen, men du inte riktigt erkänner att det var du som var den personen.
Jag fattar att det låter så. Det var exakt det de tänkte också.
Ja, jag fattar det.
Men det var ju inte så.
När Josef började berätta vad som hände där inne i lägenheten när han var 17 år, mörknade hans blick. Jag vill betona att detta är Josefs berättelse. Mycket av det han säger finns det inga oberoende vittnen till. Men en sak är tydlig. Händelsen har satt djupa spår.
Men de förnedrade mig, slog mig och gjorde väl allt möjligt med mig helt enkelt.
Kan du berätta lite på vad som hände?
Ja, för mig är förnedring. De bitchsläppade mig, de slog mig, de kallade mig knarkare, de kallade mig ditt med datten. Ta inte ens droger, de hittar på massa saker. Förnedrade mig, jag försökte... Ja. Försökte ta mig undan, slängde mig undan. Jag är 2 mil hemifrån.
Hur många var det mot dig då?
3 stycken var de.
Fick du typ krypa och sånt skit?
Nej, det fick jag inte. Mm. Det var mer verbal förnedring, om man säger så. Mm. Mot mig och mina dåvarande vänner. Och det gjorde ju ont, såklart. Och man visste innerst inne att man bara ville hämnas.
De 3 attackerande killarna tog enligt Josef över lägenheten och lät honom inte gå därifrån. Den fysiska och verbala förnedringen ska pågått under timmar. Till slut lägger sig den då 17-årige Josef utmattad i sängen.
Då sliter ut med sängen igen och ser en jävla svartskall ungefär. Du förtjänar att ligga i en säng, du ska sova på golvet och en sån här liknande.
Ja, du som en hund.
Ja, de vill väl få det till det här viset. Han lägger sig på en madrass på golvet längre bort. Tar över, man vill ta över lägenheten då.
Vem gör det här? Ja. Han ledan typ i...
Ja, ledan. Det här är nobodies i mina ögon överhuvudtaget. I dagens läge har han redan bett om ursäkt också.
Mm.
Så att det spänger av, men det gör inte mindre ont.
Men det är en ganska långt förlopp av förnedring och misshandel som du säger att du utsatts för här.
Ja, några timmar i alla fall. Får man väl summera det som. Jag kan tyvärr, alltså det är 18 år sedan.
Mm.
Så att jag kan tyvärr inte minnas tidsförloppet där. Men däremot så minns jag exakt när gränsen gick. Och då var det när han slet med sängen. Och då gick jag inte i köket och hämtade kökskniven eller två.
Med två köksknivar i händerna närmar sig Josef sin plågoande. Den kille som han säger var drivande i den fysiska och psykiska misshandeln.
Satt med gränsblövaren över täcket, låste fast armarna och högg han så många gånger jag kunde.
Vet du hur många gånger du högg han?
Nej, de säger att det var 7 hål i täcken, så att jag utgår från det. Så antagligen för det.
Vad gick genom ditt huvud när du satt där över honom och hade låst hans armar liksom under täcket och du hugger honom?
Jag tror inte jag har någon minnesbild, för jag minns ingenting. Jag har tydligen fått en stor vas krossad över skallen. Jag har tydligen blivit utsläpad, nedsparkad från trappuppgången. Ja, jag vet inte. Hämnd. Varför ska man skada mig?
Killen som Josef knivhugg upprepade gånger överlevde mirakulöst. Josef blir misstänkt för mordförsök och senare dömd till försök till dråp. Under rättegången visas bilder upp från förundersökningen på det sönderhuggna lakanet och djupa repor på väggarna.
Ja, det fanns risper på väggarna tydligen från knivarna när de försökte dra mig därifrån.
För då du hade knivar i båda händerna och drog dem på väggarna, eller?
Om jag minns rätt, ja.
Mm. När du tänker tillbaka till det här nu, det var ju väldigt länge sedan, så, men känner du igen dig själv i den här hatiska personen som sitter där och knivhugger någon?
Hur menar du då?
Kan du se att det var samma person som du är idag? Liksom, kan du fatta att du har gjort det här?
Ja. Kan jag.
Har du samma hat inom dig idag? Alltså om en liknande situation hade hänt dig idag? Hade du fuckat dem på samma sätt?
Jag vet inte. Jag har inte samma energi, samma driv, inte samma adrenalin. Det går inte förutspå. Men däremot så har jag samma principer. Liksom... De är jävligt enkla. Jag vill inte något ont. Vill någon av mig något ont så försvarar mig för det. Till 100%.
Det här då som en vanlig svensson skulle säga är att samhället ska försvara en. Du vet, så att man ringer polisen. Du vet, så rättvisan ska ha sin gång.
Ja. Jag har ingen... Jag är väl ingen vanlig svensk om jag får säga så. Men nej, jag har inte så mycket tillit till det. Men ja.
Det är inte riktigt vad du litar på.
Nej, jag hade nog aldrig ringt dem, men den så blev vi skjuten.
Är det så?
Ja, jag tror det.
Idag har Josef varit utanför murarna i 13 år. Men ändå är misstron till samhället och rättsstaten djupt rotad. Brottet med knivhuggen som 17-åring var långt ifrån första gången han tog till våld som barn och tonåring. Vilket resulterade i placeringar på institutioner och familjehem.
Jag tyckte det var coolt att jag hade huggit någon med kniv.
Enligt Josef finns det särskilt en vuxen som fick hans förtroende för myndighetssverige att försvinna. Josef hävdar att en polis misskötte sig under hans första permission.
Han satt och drog rövarhistorier och skröt när jag var på permission. Att jag huggit ihjäl folk och huggit folk i ryggen. Det är min första permission som var, jag tror, 48 timmar tror jag. Kan vara 3-4, jag minns inte det så jävla många år sedan. En vidrig jävla i alla fall. Eftersom jag har LVU, lagen om vården om ungdom, så blev jag placerad på ett familjehem eller vad de nu vill kalla det. Och det är mitt första intryck.
Vad var rättsstaten liksom?
Det var jag 3 tjejer eller 4 kanske var som tjejer där. Och då vi vet i alla fall en har begått självmord än så länge. Men det var min permission i alla fall.
Vad har du förtroende för, vad ska man säga, vuxenvärlden?
Vuxenvärlden, ja, jag vet inte vad det innebär, men förtroende för staten, noll. Jag har ingen anledning till att ha något förtroende för dem. Överhuvudtaget, kommer aldrig ha det heller.
Varför då?
De har gjort allt för att jag inte ska lyckas.
Var det inte du som fuckade upp det då?
Jo. Ja, men när man är i vad ung ålder så kanske man behöver en liten spark i röven och hjälp på vägen. Inte tvärtom.
Du vet ju konsekvenserna och vad som är det?
Jo, jag är fullt medveten om vad jag har gjort själv. Det står för allt jag har gjort själv. Lösningen när jag var ung, den kan jag inte svara på än idag.
Hade du någon vuxen som du kunde typ, nu låter jag lite löjlig här va, men hade du en vuxen du kunde krama?
Ja, det hade jag säkert. Det är länge sedan. Men det fanns väl säkert någon jag kunde krama, men det var inte så många som kunde hjälpa mig med så mycket. Men nej, jag var inne för min egen värld och ingen som gav mig en spark i rätt riktning, nej. Alltså, det är ingenting jag kan skylla på. Jag skyller inte på någon. Jag klandrar ingen för vem jag är. Jag är stolt vem jag är. Jag är stolt för att jag är lätt mig.
Och här kommer en hund.
Jo, hon gillar mig mer än dig.
Ja, det är ett väldigt bra tecken att min hund som är ganska osocial faktiskt gillar dig.
Mm.
Det är helt otroligt.
Josef klappar min hund medan han funderar på hur allt egentligen startade. I den här podden möter jag människor som alla suttit inne och nu lyckas gå vidare. Men det som jag alltid undrar är, hur blev de kriminella från första början?
Jag tog vuxenlivet i ganska tidig ålder. Och sen så var alla mina val jag har gjort, har jag gjort på eget bevåg.
Så ditt första minne av våld, men hur gammal var det första gången du minns våld?
4 år.
4 år?
Mm.
Och du har ett starkt minne av våld?
Jag slog ner honom och kissade på honom.
Du slog ner honom och kissade på honom?
Ja, men det var ju vi var 4 år gammal.
Och han har inte glömt?
Nej, jag slog på käften så pissade på honom. Så hade jag tydligen skrattat och sprungit därifrån. Haha. Jag vet inte exakt, alltså det är 30 år sedan liksom.
Det är länge sedan. Men tror du att det är ett normalt beteende att en 4-åring typ pissar och slår på någon?
Nej, det är klart det inte är ett normalt beteende.
Josef föddes år 1986 och växte sedan upp i Vänerns övre strand i Karlstad, Värmland. Mamma från Sverige och pappa från Algeriet.
Josef Salah Ben Harawa.
Harawa.
Ja, jag har mer vokaler än konstanter, kan jag säga det i hela mitt namn. Jag är Karlstadbo, jag vet inte. Karlstadpek. En hårdtag, det vet jag. Om man ska dra på lite brev vänländska där då.
Fattar jag ingenting.
Törligt.
Josefs våldsamma framfart i Karlstad har gjort att lokalpoliserna, med all rätt, haft ett extra öga på honom när han rört sig på stan. Han berättar om vad han påstår är ett typexempel på hur polisen jobbade för att få bort honom.
Josef, nu kommer du hit, va?
Så polisen är?
Ja. Kom hit nu. Nu då? Ja, du ser påverkad ut. Men hur fan ska jag kunna se påverkad? Är du redan full? Jag sa, men för fan, vi sitter och käkar frukost klockan 12. En och liknande, jag kommer inte ihåg ordagrant. För mig är nu, ska vi kolla. För penna.
För penna.
För pennan.
Och så bara röra den runt.
Ögonen ska vara i stig, Josef. Nu följer du pennan. Du är påverkad, nu följer du med här.
Och så pennan runt.
Ja, den snurrar runt som rena rama karusellen här. Ja. Så fick jag sätta mig i piqué-bussen. Inte på soffan, för det är för dricksförbudet där. Det är på golvet. Jag sa, vad fan håller ni på med? Ja, du kanske har något att berätta för oss. Vad fan har jag att berätta för er? Ingenting. Jävla riksmongo. Ja. Ja, men det är lite sådana saker. Ja. Samma sak jag begripen. Ja, de här vapenbrotten med knogjärnen till exempel då, som du säkert hör någonstans.
Yes.
Ja, då var jag nykter 3 och 4 gånger. Jag fick inte vara på hamnfestivalen i Karlstad.
Där ville de inte ha korta, arga Josef.
Nej.
Då var det liksom så när polisen, lokalpolisen såg dig att då var det, ja, du ska bort liksom.
Ja.
Ja. Men vad var du känd för där när du var ung i Värmland? Vad hade du för rykte?
Våldsam. Nollspärrar. Vilket stämmer också då. Stämmer inte idag, men då var det ju i noll konsekvens. Tänk, brydde mig inte om någonting.
Var det ett rykte som du var stolt över?
Just då, ja. Måste jag faktiskt säga.
Var det lite sådär att då var i alla fall folk rädda för dig?
Jag visste vem jag var.
Hur tänker du om det idag?
Pinsamt. Faktiskt. Men man visste ju inte bättre. Man lär sig av erfarenhet.
Vad var det liksom som du tror gjorde att du ville ha det här ryktet och liksom vara den här våldsamma personen istället för att vara liksom, ah, men nu ska jag skaffa mig en utbildning och ha ett svenskt jobb och liksom, vad var det som drog dig in till den världen?
Jag förstod att den kommentaren skulle komma. Nej, men helt seriöst så det var väl folk jag såg upp till.
Äldre killar eller?
Ja, får man ju säga. Back in the days.
Back in the days.
I en dom från 2008 gällande bland annat misshandel ser jag något intressant. Josef och ytterligare 6 killar som är tilltalade har burit kläder som visar sympatier med ett ökänt MC-gäng och deras supporterklubb.
Hör inget, ser inget, säger inget.
Du låter som en trogen soldat.
Nej, jag är ingen soldat. Jag har inte med någonting. Men däremot så får folk svara för sig själva.
Men finns det en liksom... När du såg upp till de här äldre killarna... fanns det inte då en sån liksom glorifierad bild av manlighet och coolhet och liksom att de är de rätta och du vet, lite cowboys-stilen liksom. Vad var det du längtade efter i de här idealen?
Det var en jävligt bra fråga. Det var väl mer att man tyckte om att vara lite häftig. Det var väl att man vill ha uppmärksamhet, ha lite makt, ha lite kontroll. Men man har ju glamoriserat det ganska mycket har man gjort.
Och nu när du är lite äldre, 35, och vet lite mer, alltså, hur känner du då?
Ja, alltså alla gör sina egna val, men jag skulle aldrig gå med i någonting. Inte på grund av att det är ett fel val, utan det är på grund av att jag känner mig själv mycket mer.
Var det lite så här för att få brudar och sånt? Nu vet man blir lite coolare.
Ja, inte för att sånt då. Jag är ju dockersåpa Josef, jag har alltid fått ligga ändå. Nej då, skämt åsido. Men jag gjorde inte så mycket för brudarna, utan jag gjorde det mer för familj. Jag älskar att bygga familj runt omkring mig.
Vad är en familj för dig?
Vi gör allt för varandra.
Lojalitet?
Ja.
Har du mycket kontakt med de här killarna från förr?
Nej. Vi har vuxit upp allihopa, skulle jag vilja säga. Vi pratar och träffas när vi ses.
Mm.
Men det är väl inga djupare, om man säger så.
Om du idag hade fått liksom ett erbjudande att bara göra en sista grej för en massa cash, hade det varit lockande då?
Nej.
Inte? Varför tror jag det inte?
Det får du svara på. Nej, men alltså en sista grej, för det har aldrig varit min kick. Mm. Nu är väl det enda jag kan säga.
Vad har varit din kick då?
Jag älskar familj. Jag älskar brödraskap.
Mm.
Pengar har aldrig lockat mig.
Vad är det som är så viktigt med den här liksom manliga gemenskaps, familj, brödraskap?
Men man har sagt att det behöver vara manligt.
Mm.
Jag älskar familjekänslan. Jag bygger mina egna familjer.
Mm. Hur var din egen familj, alltså din biologiska?
Jo, vi pratar ju mer än... Jag pratar med de andra i alla fall.
Mm.
Men... ja, det är väl upp och ner. Mm. Det är väl svårt att svara på nu. Jag bor ju bort utomlands.
Mm. Men du har alltid kanske saknat det att ha liksom en familj, alltså, även om det inte är blodsband.
Ja, men jag har min familj från Thailand just nu.
Ja, ja.
Så man bygger väl lite olika. Jag har en förmåga att bygga familjer runt omkring mig.
Mm.
Så att just nu, så den familjen jag saknar mest är väl den de människor jag umgås med i Thailand oftast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För det är de jag har gjort mina sista 10 år med.
När tror du att du kommer få, att det kommer bli som förr? Jag tror någonstans att det kommer bli som förr.
Nej, det kommer bli en ändring såklart.
Mm.
Turismen kommer bli förnyad. Man får lite nytänk. Man ska bara vara tillräckligt smart och inse det.
Mm.
Sen sitta och hoppas på att de gränser ska öppna. De är redan öppna. Det är väl bara åka dit om man vill. Men det betyder ju inte att... Ja, folk kommer ändå.
Mm.
Så att det är lite upp till vad pandemin drar oss. Mm.
Till viss del är Josefs berättelse en framgångssaga. 13 år utanför murarna, driva bar i semesterparadis. Även om allt satt på paus nu med pandemin. Men vad är det då mer för brott som Josef gjort sig skyldig till? Och hur ser han på sin egna roll och ansvar? Jag har letat i arkiven.
Jag kan bara kolla här vad jag hittar. Jag ska se. 2005, anhållen för grov misshandel, men det blir inget åtal.
Mm.
Det var bra. Du var 18 då. 2005, november. Dömd. 5 målsägande. Misshandel, olaga hot, grov misshandel, ofredande, narkotikabrott, brott mot knivlagen. 1 års fängelse.
Och straffrabatt, det var 2.
Mm-hmm. Ja. Yes, 8 tabletter, MDMA.
Nej, det var lögn.
Ja, vad var det för något?
Otur.
Det var bara några piller som råkat hamna på dig, eller?
Nej, det var det väl inte, men det var otur att jag åkte dit.
En dom sticker ut lite extra. Josef har med flera andra killar brutit sig in och misshandlat en kille med tillhyggen.
Det var en baseballträ. Ska du ha haft, säger han.
Nej, det stämmer inte. Han ljög.
Och när det här hände så var du på prövotid efter villkorlig dom. Det brukar de ju inte gilla.
Nej, det gjorde de inte.
Nej.
Jag fick ju några månader till på det. Ett par månader var det med sånt. Ja.
Men vad var det som... Du kan inte kanske gå in på detaljer varför du var arg just på den här personen. Men vad var det liksom som känslomässigt hände inom dig där och drev dig? Vad var det för känslor du hade när du slår in den här dörren och ni går in? Liksom? Vad är det du känner där? Varför gör du det?
Alltså, man måste ju veta hela historien för att kunna förstå. Mm. Men däremot så... Det enklaste svaret jag kan svara där, det är att jag verkligen hatar människan. Och han förstörde för många nära och mina människors privatliv. Mm. På väldigt dåliga sätt.
Det är hämnd.
Jag vet inte vad man ska kalla det, hämnd. Liksom, då måste det vara en människa som man ska ha någonting att ge.
Mm. Med hat.
Ja.
De flesta så här domar och sånt jag läser, då var det ju liksom mer, vad ska man säga, killbråk ibland med någon yxa. Så, men det var ju också någon gång du spottade någon kvinna i ansiktet och kallade det för hora. Det var inte så jävla mysigt, va?
Nej, det var inte ens jag.
Det var inte ens du?
Nej.
Du åkte för det?
Ja. Mm. Ofredan.
Ja.
Men det var inte jag. Jag åkte till 4 grova misshandlar, 3 misshandlar, 5 olika hot, 2 narkotikabrott och jag vet inte hur många vapenbrott. Mm. Något liknande. Jag hade 19 åtalspunkter och 1 ofredande. Och det var inte jag.
Men du tog på dig det, eller?
Jag åkte dit för någonting som jag inte hade gjort. Jag kom undan med någonting som jag hade gjort. Mm. Straffskulden var densamma.
It was to me.
Nej, men det, alltså det gjorde ingen skillnad. Jag kan bara säga att jag hade tur att åklagaren skulle åka i pension. Mm. Jag var 18 år. Mm. Straffvärdet var 2 år.
Aha.
Jag fick 50% rabatt.
Varje gäst utanför murarna har sin historia och sitt sätt att se på de brott de har begått. Och alla har hittat sin väg för att klara livet efter fängelset och komma ifrån kriminaliteten. I Josefs fall ser jag 0 tecken på ånger.
Någonting har du väl dåligt samvete för, eller liksom bara så här, fuck, jag skulle inte gjort det där.
Ja, det är väl en sak, men jag vet inte vad jag ångrar. Det är väl för att jag vek mig en gång. Och det var därför jag inte pratade med de vännerna jag hade då på 10 år. Och det jag ångrar i så fall är att jag inte kunde dela med av allt jag upplevt sedan dess på de 10 åren med dem.
Så det du ångrar är att du vek dig?
Ja.
Och det har dina vänner framför vänt emot dig?
Så kan man säga det, ja. Mm. Stor jävla besvikelse på mig själv. Ska jag säga. Mina vänner... fick aldrig rätt läge. Och fick reda på varför. Så jag förlorade... extremt lång tids vetenskap.
Men ska inte ni pojkar bara prata med varandra?
Jag gillar att säga pojkar, vi är män, vi är 35.
Ni är pojkar för fan i mina ögon.
Okej, vi är små barn här, vi allihopa. Nej då. Men vi har ju pratat sedan dess. Men däremot så har vi fortfarande missat ganska många år tillsammans då.
Mm.
Det var det som jag är besviken mest på. Inte så mycket över själva händelsen, utan det att man förlorar tiden tillsammans.
Att det gick som det gick för Josef och att han har den inställningen han har kanske inte är så konstigt. Han har redan berättat om att han slog och pissade på en kompis som 4-åring och dömdes för försök till dråp som 17-åring. Vi har gått igenom hans domar, men det har hänt mer i hans barn och ungdom som inte finns sökbart i offentliga dokument då det gallras eller han var för ung för att straffas. Därför får ni ta det för vad det är. Josefs berättelse.
Jag tror det började någon gång 13-14 kanske på riktigt.
Mm.
Jag tror att jag minns till och med när man blev lite halvkänd i Karlstad som liten ungdom då. Jag slog en skruvmejsel i skallen på en rackare på en skola då.
En jämnårig då eller?
Ja, jag trodde han var äldre men det var han inte. Och sen så har det väl bara växt efter det.
Mm. Vad var det som hade hänt då, så att han skulle få en skruvmejsel i huvudet? Låter inte så bra.
Nej, men till exempel... Jag vet inte exakt, men det var väl lite grann att den skolan jag gick på var väldigt fördelad. Du kommer från en rik del, du kommer från en fattig del. Vi från en som hade mindre bra ställt blev utfrysta alltihopa då. Så vi var aldrig välkomna på några fester eller något sånt där och visste varse. Och sen så kom jag inte ihåg det många år sedan, det är över 20 år sedan. Så att, ja, det ena ledde till det andra.
Så blev du en avundsjuka liksom?
Nej, det blev en typ av att konfrontation från min sida till en kille som slängde mot väggen. Han killen som fick skruvmejseln i huvudet var mycket, mycket större i storleksmässigt. Jag är 2 äpplen hörd, 3 äpplen bred nu, men det var inte 3 äpplen bred då.
Stolthet och lättkränkthet i återkommande kriminella sammanhang. Enligt Josef bottnade misshandeln med skruvmejseln i just en sån situation. En förnedring som enligt Josef bara kan mötas med ett svar. Mer våld.
Han tryckte mig mot väggen sen och slängde mig backen, tryckte ner knäna rätt i bröstkorgen på mig.
Mm.
Tills jag spillde ner mig själv. Och det tyckte jag var extremt förnedrande. Så att jag ringde några samtal från min storbror till exempel.
Mm.
Och det slutade väl med att jag slog han i skallen med en skruvmejsel. Mm. Men eftersom inte jag var straffmyndig så ledde det ingen vart då.
Mm.
För man måste vara 15 och vara straffmyndig tror jag.
Vad sände det för signaler till dig liksom, att det inte blev någon konsekvens?
Det här är okej. Okay. Jag fick bara uppmuntra dem.
Mm.
Fick att på många olika sätt.
Vilka sätt då?
Jag vet inte riktigt. Men det kändes bra.
Det kändes bra. Som 13-14-åring kom han, som man ser det, undan med det. Men nästan direkt när han blev straffmyndig som 15-åring var det dags igen. Något som har fått konsekvenser för resten av hans liv.
Jag har aldrig kunnat stå på någonting sedan jag var 15 år gammal.
Jaså? Var du inte på någon telefon eller lägenhet eller någonting?
Inget. Jag kunde inte ta sms-lån när det där kom i bruk.
Mm. Oj.
Så att, nej. Det är därför jag var svårare också. Mm. Jag kan inte tacka ja till vissa jobb för att jag inte kan bo någonstans bo i området och så vidare.
Mm. Men är det på grund av gamla skulder eller är det på grund av ditt liksom, kriminella förflutna?
Skulder är det.
Mm.
Såklart.
Kom skulderna så tidigt?
Min första rättegång som jag hade var jag nog 15.
Oj då. Vad var det om då?
Misshandel.
Mm.
Sen har det väl bara byggts på. Jag har aldrig blivit skuldsanerad och de har ju rätt att kräva den. Eller hade kanske, jag vet inte hur det där funkar. Det är därför ett norsk personnummer istället.
Men var det den här misshandeln då som var första du åkte för? Då blir det skadestånd där då, eller?
Ja, det är ju målsägande som ska ha pengar.
Mm.
Här. Och sen vet jag inte exakt vad som är, alltså det är 20 år sedan.
Mm.
Men det ligger väl säkert flyter någonstans. Jag har ju inte betalat någonting.
Nej.
Men självklart, de kräver in pengar, men nu klandrar inte dem.
Nej.
Men jag tycker systemet ska vara lite bättre.
Mm.
När det kommer till just den här, liksom, okej, okay, jag åkte hit som 15-åring, 16-åring, 17-åring, 18-åring, 19-åring eller vad det nu än kan vara.
Mm.
Jag är 35. Jag kan inte ens flytta tillbaka till Sverige.
Är det, liksom, man får inte en chans till när man har det bagaget? Liksom?
Nej. Mm. Inte som mig i alla fall.
Mm.
Men andra kan få det. Men det är ju som sagt, jag tror det är relativt.
Mm.
Jag tycker inte synd om mig själv eller en sån här dumma... Ja. tankar liksom, sätter på mig någon jävla offerkofta liksom. Jag vet vad jag har gjort, jag står för vad jag har gjort.
Mm. Finns det något liksom, i ditt förflutna som du ångrar mer än något annat?
Nej.
Ingen?
Mm, nej, inte verkligen komma på. Mm. För att jag har gjort olika val av olika anledningar. Jag kan inte sitta och jämföra situationen liksom.
Hur tänker du runt det att du blev liksom, vad ska man säga, fucked for life redan som 15-åring med den här skulden?
Ja, jag var väl ganska smart tidigt, så att jag gav ju hoppet på Sverige, om man får säga så.
Mm.
Därför flyttade jag till Norge ganska tidigt, och därför jag flyttade till Thailand efteråt också kanske.
Mm.
För om jag inte ens kan få en lägenhet eller ett jobb utan att leva på existensminimum, så... Ja, vad fan ska jag göra här?
Med skulder från skadestånd och prickade hos kronofogden såg det mörkt ut när Josef muckade för 13 år sedan. Han såg ingen framtid i det lagliga livet utanför murarna. Inte här, inte i Sverige. Ett möte i en bar blev hans räddning.
Men då hamnade jag bara med en gammal kompis. Och han nämnde för mig att han hade varit på semester i Thailand. Och kunde fixa jobb åt oss. Och rastlös som man är som en liten själ. Så tänkte jag, why the fuck not? Jag skulle vara där i 3 månader. Det har gått 12 år.
Oj.
Ja, mitt ex är så jävla nöjd över det. Jag har kört mitt race. Jag kör mitt race fortfarande. Och jag är en person som älskar och bor i Thailand. Jag är i Sverige på lånad tid. Ja, jag har väl inga riktiga framtidsplaner i Sverige heller. Anledningen till det är ganska enkel. Jag har varit här 1 år och 9 månader nu. När jag inte ens vill vara. Jag ser ingen ljus i tunneln. Ja, vad ska jag säga? 12 år i Thailand, det är ju mer än vad jag har gjort i ett vuxet liv i Sverige.
Mm. Det är ditt land?
Jajamän.
Gud.
Pom chu, Josef. Kan jag passa dig där med kapp?
Kappen ka.
Josefs lösning för att kunna leva lagligt utanför murarna och få en ny chans har alltså varit att lämna landet. Till Thailand och baren Grabbarna Grus. Samtidigt tickar skulder och räntor på här hemma. Jag frågar honom om han helt gett upp tanken på ett lagligt liv i Sverige.
Jag har försökt, det går inte.
Men har du ens försökt? Alltså sådana här, ja. Gått till skuldsaneringskontoret på kommunen och du vet?
Nej, jag har inte gått till skuldsaneringskontoret, men däremot så har jag försökt leva helt lite, ja.
Mm.
Nu gör jag väl fortfarande, men det går ju inte... fungerande. Det är därför jag inte vill vara kvar i landet.
Mm. Och så kom den här jävla pandemin.
Jo, tror mig, jag är medveten om den. Mm. Fan, varit kvar här 1 år och 9 månader.
Ja, det är för lång tid i Sverige, eller?
Jag ska vara här i 3.
Ja. Oh, shit. Men vad är din plan då för framtiden?
Ja, den är ju svår att spekulera i, men jag har ju kvar min bar. Jag äger ju Grabbarna Grus, som sagt. Så att jag vill öppna upp den och sen så får jag hoppas på att det här pandemin någon gång rinner ut i sanden. Mm. Den kommer ju inte försvinna, men däremot så restriktionerna får väl någon gång börja ge efter i våran bransch. Mm. Så att turismen kan börja komma tillbaka till Thailand. Och börja hänga på de här ställen som vi faktiskt har organiserat. Att är bra charter liksom, mm. eller har kul och så vidare, att folk får resa och vi kan försörja oss.
Mm. Jag var där, alltså det var ett jävla drag.
Så vad händer nu med Josef idag? Har han lärt sig något av alla sina konflikter och bråk och brott genom åren?
En rekommendation till folk i framtiden. Stolthet. Ja, det är inte värt det ibland.
Har du haft för mycket stolthet?
Ja. Ja. Alltså, stoltheten i sig, den har väl gett mig konsekvenser i flera tillfällen. Mm. Ja, den har gjort. Men jag säger så här, men det är också min stolthet som lett mig till dit jag är idag. Jag ångrar stoltheten i många typer av relationer. Men jag ångrar inte min stolthet när det kommer till vart jag vill gå. Någonstans. Mm. För att i slutet på dagen så är det fortfarande 2, 3, 4, 5, 6, 13 år sedan. Mm. Jag gjorde ett gruppbrott.
Så. Sen du åkte fast för ett gruppbrott.
Kan det vara det, men du fattar poängen.
Vad är det som gör att du hamnar i de här situationerna?
Ja, det är väl för att jag umgås i de kretsarna helt enkelt. Och speciellt när det är jag, när man har gjort sig lite känd, så vill man att plocka ner människan från trofén eller tron eller vad det nu kan vara.
Lite så att man inte ska jävlas med dig eller?
Ja, för man får inte glömma bort det, att jag är fortfarande inte vältränad, väldigt kort. Så att man måste byta på något sätt kanske.
Mm. Det finns ju sådana liksom, om man är lite fördomsfull just med korta män, att ni behöver hävda er mer liksom.
Det stämmer. Mm. Speciellt i den här branschen.
Är det liksom det att det är den här, det är lite mer macho och det, så man ska vara stark och stor och lång? Och...
Nej, jag skulle inte vilja säga så, men däremot så skulle jag vilja säga att om du väl har blivit kanske lite känd, mm. och är lite kort och inte är någon jävla ultimate MMA-fighter eller någon liknande, så kräver du måste kunna försvara på något sätt. Mm.
Blir det också så när du fick liksom ett rykte där i Värmland att folk ville utmana dig mer då liksom, gå på dig och testa dig?
Absolut. Mm. Det har jag märkt av många gånger.
Ja. Men kan du berätta om någon sån situation liksom, vad kan hända? Alltså du är ute där i Karlstad. Vad kan hända?
Mm. Jag blir hotad med mitt eget namn till exempel.
Hur då?
Ja, det var någon yngre förmåga som jag hade varit i någon bråk eller någonting och jag låg mig och la mig i. Bröt, jag var inte involverad i själva det, men däremot så stod hon och hotade mig med mig.
Vadå, typ jag känner Josef?
Jajamän.
Åh gud, vad pinsamt.
Jo, men jag sa aldrig någonting tillbaka tror jag inte, om jag inte ser rätt.
Den här biten om att hävda sig och liksom vara den där tuffa, korta killen. Har du verkligen blivit av med den?
Nej, tror jag inte.
Nej, det kommer alltid vara kvar.
På sätt och vis, inte samma tankesätt. Inte på samma vis. Det är inte rätt så att jag vill stå någon med en skruvmejs eller en batong till exempel. Men däremot så behöver man ju bekräfta sig på olika andra sätt. Tyck vad du vill, gör vad du vill, men får inte det att påverka mitt liv. Mm. Men när någon skadar så måste man skada tillbaka.
Det är fortfarande så?
Det är så alltid varit. Mm. Det gäller nog vilken människa som helst, tror jag.
Men det är ju då man ska ringa polisen.
Ja, de mm.
det är ju ett alternativ.
En sista grej bara. Om du kunde prata med dig själv när du var typ 14. Har du gett något råd till dig själv när du var i den åldern?
Nej. För det hade inte gjort mig till den personen jag är idag i så fall. Jag gjort mig till en annan person. Och jag är faktiskt stolt över mig själv idag. Jag vet vad jag har gått igenom. De som känner mig vet vad jag har gått igenom. De som har gjort det tillsammans. De som har gjort det utanför. Men i slutet på dagen så är jag faktiskt glad att jag är. Just nu så, ja, får jag bara få konstatera att jag trivs inte i Sverige.
Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freje och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanförmurarna@gmail.com.
Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv Podmi-produktion från Tredje statsmakten. Reporter var Josefin Freje. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutiv producent hos Podmi var Sofia Neves.